Det pågår en farlig kraftmätning mellan Turkiet och Grekland i den östra delen av Medelhavet. Turkiet letar fossila bränslen i vatten som Grekland bestämt gör anspråk på och länderna visar sina militära muskler i demonstrativa övningar. Kan det bli krig i Medelhavet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, sedan en tid söker turkiska fartyg efter olja och gas i vatten som Grekland och Cypern menar att de har de exklusiva rättigheterna till. Spänningarna har ökat under flera veckor. Stridsflygplan patrullerar över det turkosa vattnet där. Och medlingsförsöken mellan de båda NATO-länderna har hittills misslyckats. Oron stiger nu för att den här konflikten ska spåra ur och bli våldsam på riktigt. Ingmar Neveus är utrikesreporter på Dagens Nyheter. Hej Ingmar!
Hej!
Hej! Först du, jag blir alltid lite förvånad när jag tittar på en karta över det här området och hur nära den turkiska kusten som en del av de här grekiska öarna faktiskt ligger och hur långt österut som Cypern ligger. Kan inte du bara först berätta lite grann om hur geografin i det här området faktiskt ser ut?
Ja, det är som du säger, alltså Turkiet har ju ett större del av Turkiet är ju Anatolien, den här stora halvön då, som skjuter ut i Medelhavet, men av historiska skäl så har ju Grekland behärskar ju hela liksom övärlden då i både i Egeiska havet och som är mellan Anatolien och det grekiska fastlandet med öar som Lesbos, Chios och så vidare som ligger många av dem inom synhåll från den turkiska kusten och även i det vi kallar östra Medelhavet, alltså söder om den turkiska sydkusten. Det finns ju till exempel Rhodos är väldigt känt och det finns en liten ö som heter Castellorizo som är i centrum nu för det här som händer, som är den allra östligaste ön som tillhör Grekland. Den ligger bara 2 kilometer ungefär från den turkiska kusten.
Just det, i centrum här ligger ju det här området liksom i havet. Varför råder det liksom skilda meningar om vem som har rätt till det här vattnet?
Ja, det är så att i Grekland då hävdar ju att det är de här öarna som är utgångspunkten för det de ser som man kallar den exklusiva ekonomiska zonen. Alltså det är det område utanför ett lands egentliga territorialvatten där man har egen exklusiv rätt att till exempel utvinna naturresurser då, som olja och gas. Grekland säger, och de har stöd av EU och de allra flesta länder, att det är övärlden som är basen då för de här linjerna på havsytan. Turkiet däremot säger att det är absurt att de här små öarna ska göra att Turkiets ekonomiska zon blir väldigt liten. Utan de gör anspråk på ett mycket större. De tycker att man kanske kan få en liten zon runt öarna, men det ska inte utgöra basen för en stor zon, så som Grekland tycker.
Och nu vill Turkiet då utvinna gas och olja här. Varför vill man det i det här stora fyndigheter, vet du det?
Det vet man inte riktigt än, men alltså, östra Medelhavet har ju blivit en plats där man letar efter gas framförallt. Sen Egypten fann väldigt stora fyndigheter för några år sedan. Och även Israel har, alltså det här är lite området längre söderut då i östra Medelhavet, men just de här stora fyndigheterna som till exempel för Egypten då har haft väldigt stor ekonomisk betydelse, de har gjort att man har velat leta längre norrut också. Och det är det som Turkiet gör nu på vatten då som delvis Cypern och Grekland gör anspråk på.
Och sen är ju liksom spänningen mellan just Grekland och Turkiet, den är ju inte ny. Den har ju funnits där under lång tid och det har ju varit, länderna har ju varit på gränsen till krig flera gånger tidigare. Och även också kring de här exploateringsrättigheterna. Hur ser den här historien politiskt ut mellan länderna?
Ja, så de har inte bara varit på gränsen, de har även utkämpat flera krig under 1900-talet. Stod på olika sidor i första världskriget till exempel. De hade ett eget krig mellan de här två länderna kring 1920 som utmynnade i att man tvångsförvisade över 1 miljon greker från Turkiet och runt 400 000 turkar från Grekland, som man bytte befolkning. Så att det är liksom två arvfiender det handlar om. Och även så sent som på 90-talet så ansågs länderna vara väldigt, väldigt nära krig. Och det gällde också en liten, liten ö som båda gjorde anspråk. Man kunde undvika det den gången.
Och nu har bråket även den här gången trappats upp. Så här sa president Erdogan.
Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak.
Ja, han går ut ganska hårt här. Han säger att Turkiet har politisk, militär och ekonomisk makt att slita bort omoraliska kartor och dokument som andra har lagt på dem. Det är hårda ord.
Det är det verkligen. Och Erdogan, det här är väl mycket för inhemsk konsumtion, men ändå, Erdogans retorik har ju varit extremt hård. Och han nämner just den militära styrkan. Både Grekland och Turkiet är ju medlemmar i NATO, men Turkiet är ju väldigt mycket starkare militärt förstås än lilla Grekland, och det vet jag. Det är ett mycket större land, det har 8 gånger så stor befolkning till exempel.
Grekerna har ju en helt annan syn då. Stelios Petsas är regeringens talesperson, och han säger att man är villig att gå med på att liksom försöka deskalera den här situationen, att man vill jobba för avspänning. Ja, jag kan inte heller grekiska, men han säger här att han vill värna också internationell lag och internationella liksom rättigheter kring till havsrättigheter till vatten och gott grannskap. Det låter ju liksom lite annorlunda här, men grekerna är ju inte heller helt fredliga i sina avsikter, eller?
Nej, alltså båda sidor säger i vissa sammanhang att de vill ha dialog, och båda sidor säger också att de har villkor för den här dialogen och skramlar med vapen på olika sätt. Grekland har ju också förstärkt sitt, de har annonserat att de köper mer stridsflygplan, de genomför övningar till havs tillsammans med Frankrike. Turkiet gör också det. Så att sidorna är långt ifrån varann, och någon riktig dialog har inte kommit till stånd än.
Vi ska strax prata mer om relationerna mellan Grekland och Turkiet. Ja, vi är Studio DN med Ingmar Neveus som är utrikesreporter på DN. Vi pratar om den ökade spänningen i den östra delen av Medelhavet. EU har ju hotat med sanktioner mot Turkiet, och det har gjorts en rad olika försök här att medla mellan de här länderna, men ingenting har hittills lyckats. Vad har de här samtalen stupat på, eller hur långt har de kommit hittills?
Ja, så man kan ju säga för det första att EU är ju splittrat i den här frågan till viss del, av de två tunga länderna, Tyskland och Frankrike, har ju helt olika ansatser här. Tyskland är ju det land som har sett sig som medlare. Angela Merkel har talat med både Erdogan och Greklands premiärminister Mitsotakis. De har skickat sin utrikesminister till regionen. Frankrike och sin sida har med hull och hår ställt sig på Greklands sida i den här konflikten, och som jag nämnde tidigare deltagit till och med i marina övningar med sina egna örlogsfartyg. Och nu den här veckan så har Frankrike samlat en rad andra EU-medlemsstater som då alla har kust i Medelhavet, till exempel Spanien och Italien, för att försöka få över den här gruppen inom EU på sin sida och liksom trycka på hårdare mot Turkiet.
Båda de här länderna som du också nämnde är ju NATO-länder. Vad innebär det? Låter komplicerat?
Ja, det är det. Det har ju aldrig varit något krig mellan NATO-länder. Och jag menar, NATO är ju till för gemensamt försvar mot yttre fiender som till exempel Sovjetunionen, numera Ryssland och så vidare. Så att det där är ju någonting liksom otänkbart inom NATO, att det skulle, jag vet inte om det någonsin har varit så här svåra spänningar mellan två medlemsländer, och generalsekreteraren Stoltenberg har ju också försökt att medla och sätta igång samtal liksom mellan Grekland och Turkiet inom NATO. Det har inte heller gått än så länge.
Man lurar ju lite grann också de här gamla öst- och väst-spänningarna här. För Ryssland är ju också spelare i det här. Samtidigt som USA väl har lyft ett vapenembargo mot den grekcypriotiska delen av Cypern. Så att de går in där på den grekiska sidan, känns det som. Och Ryssland är mera på Turkiets sida, eller hur?
Det är svårt att säga. Alltså det är klart att USA har ju i mycket abdikerat då från sin roll som USA som tidigare har haft den naturliga rollen att liksom särskilt inom NATO de jämka ihop länder och så vidare. Det här med vapenembargot mot Cypern, det är egentligen det enda att lyfta det då, är det enda USA har gjort utom lite små uttalanden. Rysslands roll, utrikesminister Lavrov erbjöd sig nu att medla i den här konflikten. Ryssland har ju väldigt starka band till Grekland med gemensam ortodox religion och så vidare. När det gäller inbördeskriget i Syrien står ju Ryssland och Turkiet på olika sidor. Det är väldigt komplicerat och både det här inbördeskriget i Syrien, även inbördeskriget i Libyen har ju betydelse också i den här röran nu i östra Medelhavet.
Det är verkligen en röra, och du var också inne på det att man stärker försvarsbudgeten, man ökar liksom den militära närvaron här. Ibland pratar man ju om att liksom risken för misstag är den största risken när det blir såna här laddade situationer. Hur är det så här också? Kan man se framför sig att det händer att det blir en miss som leder till en väpnad konflikt?
Absolut, det är väl det som är risken i nuläget, att det skulle utlösas då av något misstag. Det har ju redan skett en kollision till havs då mellan ett grekiskt och ett turkiskt fartyg. Det ledde inte till något, men precis det varnar ju många experter för nu, att ju större militär närvaro det är här, och desto större blir ju den risken såklart, att man avlossar skott av misstag och så vidare.
Just det. Man kan ju inte heller låta bli att tänka på det andra som präglar politiken i det här området, nämligen flyktingströmmarna här. I Turkiet så finns det ju uppemot 4 miljoner syriska flyktingar, och det finns en överenskommelse mellan Turkiet och EU om de här flyktingarna, att man skulle kunna föreställa sig att Turkiet kan släppa på den där flyktingströmmen igen. Samtidigt har vi sett nu en katastrofartad situation på Lesbos, som ju också, som du nämnde, är nära den turkiska kusten. Vad händer med den här flyktingsituationen om man samtidigt har en militär konfrontation här?
Ja, det man kan säga om det är att Turkiet har ju använt flyktingsituationen som ett slags vapen i konflikten tidigare i februari, som är att nu släpper vi in, vi låter alla flyktingar ta sig till Grekland och Europa. Och det var ju ett vapen så att säga mot EU och Grekland. Just att de har det här, att de har de här flyktingarna att liksom ta till som en spelbricka, det är ju en av anledningarna att särskilt Tyskland då är så måna om att medla och att inte vara för tuffa mot Turkiet, så som Frankrike vill. Tyskland står ju verkligen för det här avtalet med Turkiet och vill att det ska hålla.
Avslutningsvis då, vad tror du, Ingmar, hur stor är risken för ett regelrätt krig här?
Jag tror kanske inte man ska överdriva den ändå i nuläget, men som vi pratade om nyss, så det risken är egentligen att det sker ett misstag. Och den risken är ju inte försumbar. Krig har startats förr av sådana anledningar.
Tack, Ingmar Nevius, utrikesreporter på Dagens Nyheter. För ljudillustrationerna stod AP. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.